dela med dig.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Vet du något om vad de tycker om hur du har skildrat trakten?
Både ros och lite härligt halländskt ris har jag fått.
De tar ner det på jorden?
Ja, det är verkligen en plats där man är jordad, grundad i tillvaron. Jag saknar det väldigt mycket.
Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
Hej! Bland årets bästa deckare hittar vi Kristoffer Karlssons Järtecken. Det är nu inte jag som säger det, även om jag håller med, utan Svenska Deckarakademin faktiskt. Varje vecka syns Kristoffer dessutom i Sveriges Television, Veckans brott. Där sitter han med som kriminolog. Men idag är han här som författare i Pocketpodden. Och sen ska det handla om en lika omtalad som speciell historia. Den besatta jakten på en av USAs värsta seriemördare. Det blev biografin Jag försvinner i mörkret. Och den är liksom skriven i steget, det berättar förläggare Sara Nyström lite senare. Så ser det ut idag. Och jag heter Lisa Tallroth. Ja, järtecken, det är ett gammalt ord och du kanske skulle säga varsel eller föraning istället. I den här romanen, Järtecken, är det pojken Isak som bär på en känsla av att ha en förbannelse, något kymigt i sig som tycks drabba alla släktens män. Först var det morfar och sen morbror Edvard. Och den här Edvard, det är ju Isaks stora idol, den som visar honom skogen och böckerna. Men på byn är Edvard bara bråkstaken. Och så kommer då katastrofen. Edvards flickvän hittas ihjälslagen. Och det är Edvard som döms för mordet. Och 8-åringen Isaks värld går i tu. Men den här romanen har en huvudperson till. Vidar, polisen som själv bor i byn. Och han börjar ana att den här historien borde tagit en helt annan vändning. Välkommen till Pocketpodden, Kristoffer Karlsson.
Tack så jättemycket.
Ja, Järtecken är ju en mordgåta som vi förstår. Men det är kanske framförallt en historia om det som händer sen, efter brottet. Eller hur?
Jag var bara nyfiken på vad som hände om man liksom skulle försöka utforska de vardagliga, både små och de stora konsekvenserna av ett brott i en så liten bygd, alltså i min hemtrakt.
Ja, och den byn heter Marbäck. Mm. Finns ju på riktigt. Liten by, det är bara några 100 invånare.
Ja, det är en väldigt liten trakt. Om du åker österut, Lisa, du börjar i Halmstad City och så åker du österut, så kommer du till några små trakter som heter Skedala, Tofta, Marbäck och så småningom Simlångsdalen. I min uppväxt och i min historia så hänger de platserna ihop ganska mycket som en. Du vet, jag ville bara berätta historien om den platsen så som den var. Alltså du vet, vi växte upp där. Vi spelade fotboll och grillade och tittade på traktorerna i skördetid.
Väldigt fritt, låter det som.
Det var en väldigt fin uppväxt. Man blev vän med naturen. Ibland när man skriver romaner så blir folk i romanerna blir som pastischer eller de blir som kulisser eller pappfigurer bara. Men jag var mån om, just för att det handlade om min historia, så var jag mån om att försöka visa Marbäck som den väldigt komplexa plats den är. Du vet, som en riktig plats där människor lever och verkar och föds och blir kära och skiljer sig och dör. Och, du vet, de små och de stora tragedierna.
Men du skriver flera gånger om just den lilla orten, den lilla platsen, att alla känner ju varann men egentligen vet man inte något om någon.
Mm.
Vad menar du med det?
Jo, men vi lever ju sida vid varandra väldigt nära. Gårdarna angränsar varandra. Man ser varandra varje dag. Man vet om Hansson har åkt till jobbet eller inte, för man ser om bilen åker förbi. Man vet om någon skaffar hund eller inte. Man vet om någon dör eller inte. På en plats som Marbäck så allting sitter ihop. Även människoliven sitter ihop. Så en tragedi för en är liksom en tragedi för alla på sätt och vis. För alla berörs av det. Men samtidigt så vet vi liksom också väldigt lite om varandra. För vi döljer saker för varandra. Så väldigt mycket är liksom anat eller...
Så här, nu får jag citera dig för att du skriver så här...
Uh-oh. Och, blir det jobbigt? Ja, go on.
Och varje människa sägs det utkämpa som i hemligheten strid man inte vet något om. Man ska därför vara snäll.
Mm.
Det är viktigt.
Ja.
Vad är det för strid då som Isak utkämpar, en av dina huvudpersoner här i Hjärtecken?
Jag tror att han, jag ska bara säga det där citatet by the way, det är liksom rakt ur Marbecks moralen. Det var det vi fick lära oss som barn. I romanen så, jag var Isaks, han försöker ju förstå, tror jag, hur någon som är så fin som hans älskade morbror, hur han samtidigt kan vara så ohygglig.
En mördare.
En mördare som tar livet av den han älskar. Hur är det möjligt? För en 8-årig pojke i Marbeck, det går liksom inte ihop. Människor är fina därför att de gör fina saker. Så mycket förstår han ju. Människor som är elaka för att de gör elaka saker. Men Edvard är ju så fin mot Isak. Hur kan han vara så hemsk mot Lovisa? Det är den striden jag tror. Och vem är han själv då?
Ja, men nu kommer vi väl också till det som är själva huvudbekymret i den här historien. Människor är ju inte så snälla som man får lära sig att man ska vara där i Marbeck. De dömer ju Isak hårt, och inte bara honom utan hela hans familj har ju fått sitt rykte hugget i sten. Att det här är en familj som ställer till bråk.
Mm.
Så vad gör de? Hur går det för Isak där? Efter den här händelsen. Han är ju bara 8 när hans morbror sätts i fängelse.
Ja, precis. Och jag tror inte man, du vet, jag tror inte man ska döma dem i trakten för att de tar avstånd från honom. Precis som, det är väl en ganska naturlig instinkt som föräldrar att vilja skydda sitt barn. Liksom. Att nej, inte den där pojken. Det håller jag borta från. Det är bara problem med honom. Hela hans familj kantas bara av skit. Allting de tar i går sönder. Håll dig borta. Och det är ju en naturlig känsla för en förälder att känna. Konsekvensen för Isak blir ju att han växer upp med tanken att det finns nog någonting också i mig.
Något kymigt.
Något kymigt, som han säger. Som bara väntar på att få komma ut. Och så han skräms lite grann inför den potentialen han kan känna i sig själv. Och han börjar märka, framförallt när han blir tonåring, så märker han att alltså jag känner mig så arg ibland. Jag vill bara så. Och det går ju inte jättebra. Så.
Nej, nu känner jag att jag behöver koppla ihop forskaren Kristoffer med författaren Kristoffer, för du är ju kriminolog.
Korrekt.
Ställer det här, du rynkar lite på ögonen, ställer de här två delarna av dig till det för varandra?
Nej, det gör de ju, nej, verkligen inte. Det är mer bara att det är så ofta kopplat samman. Men vi kan prata om det om du vill.
För att det som hänger över Isak här, det är ju detta med någon idé om arvsynd eller social predestination. Det låter lite mer sekulärt.
Ja, eller hur? Inte bara social heller nödvändigtvis. Men vi vet att arvet är delvis socialt, men det är också genetiskt betingat. Det är ju, arv och miljö samspelar på väldigt intrikata vis.
Och det här är ju dessutom ditt område. Du är inte bara kriminolog. Du har ju också disputerat på en avhandling som handlar just om hur en kriminell karriär kan förändras över tid och vilka faktorer som påverkar.
Yes.
Så att du har ju en himla massa kunskap om det här på det här strukturella planet som forskare arbetar. Var det ett större mönster du ändå sökte illustrera?
Poängen med de större mönstren är ju ofta att de är ju närvarande även i de individuella livshistorierna. Det är klart att de hänger samman. Som kriminolog har man ju en klangbotten rent kunskapsmässigt. Vi vet hur liv tenderar att utvecklas givet vissa startpunkter och utgångslägen och sådär. Och det är självklart att jag i den här romanen också har lutat mig tillbaka på det, givetvis.
Känner du igen det här, det som då Isak bär på, känslan av att ha något kymigt i sig, känslan av att han har någon slags förbannelse? För du har ju suttit och djupintervjuat människor med kriminell bakgrund.
Absolut. Både känslan av att man har fått någonting med sig hemifrån som inte är så förbaskat bra kanske. Och också att omgivningens reaktioner på en styrs väldigt mycket av just det. Framförallt på mindre orter. Där ärver man inte bara sin direkta hemmiljö eller sin genetiska uppsättning. Man ärver också andras blickar på en mycket mer än vad man gör i en storstad. Så det kommer väl både från mina vetenskapliga studier, men också av min egen bakgrund, mina egna erfarenheter som barn.
Hur trodde man att det skulle gå för dig då, Kristoffer, där i Marbäck?
Ja, men man trodde nog att det skulle gå rätt bra. Man undrade nog lite grann. Alltså som barn så var jag ju ganska ensam. Jag var ju liksom inte ute och välte soptunnor och sånt, utan jag satt ju på mitt rum och skrev då. Sen när jag var tonåring så jag lyssnade mycket på grunge och jag började bära mer liksom... hade mer grungy klädstil, mitt hår växte, jag färgade mitt hår, jag hade långt hår och dålig hållning. Så min granne då som jag hade, han såg mig gå till bussen varje morgon och han berättade sen för mina föräldrar att så här bara, ja, tur det gick bra för den grabben, det kunde man inte tro när man såg honom gå där slokande som en parentes gick till bussen på morgonen, vad ska det bli av den? Men det gick ju bra.
Det kanske inte han tycker.
Jag får fråga honom någon gång.
Men tillbaka då till Hjärtecken, romanen som vi ska försöka hålla oss till. Det finns ju en person som ändå börjar ana att det då inte kanske är så där enkelt det här pusslet. Mm. Och det är polisen Vidar. Vad är det som gör att han inte kan släppa det här fallet?
Liksom alla i Marbäck så berörs han väldigt illa av det här brottet som sker. Därför att han bor ju också där. Han är en av alla som berörs. Och samtidigt så känner han väldigt för den här pojken Isak, för han är ju polis. Så han vet ju att med en familj med den bakgrunden, en pojke som är så introvert och reflekterande, det är inte självklart att det här kommer gå bra. Så när det sen uppstår 10 år senare någon sorts frågetecken, så tror jag att det vibrerar till i Vidar lite mer än vad det kanske skulle göra i någon annan. Just för att han har den här anknytningen till platsen. Och han vill ju att det ska ha blivit rätt, för tänk om det är fel.
Ja, tänk om det är fel. Det är ju den frågan som driver genom hela den här historien. Och åren går. I januari där i 2005 så drabbades ju Sydsverige av en av de värsta orkanerna någonsin, Gudrun. Mm. Hallands län var ju ett av de som drabbades värst. Och Gudrun rasar också fram över Marbäck och gör så i romanen Ladugårdar lyfter från marken. Du var själv 19 någonting.
När... Jag skulle på fest.
Ja, vad minns du?
Jag minns det faktiskt jätteväl. Jag skulle på fest. Det skulle inte bli så förbannat illa hade vi hört liksom. Så att jag tänkte så här, fan, jag ska på fest. Jag ska träffa mina kompisar i stan. Så jag gick ut till bussen. Min pappa hejade mig i dörren och sa, ska du verkligen ut ikväll? Lyssna på hur det låter. Och jag gick ut då och hörde, det var första gången i mitt liv som jag upplevde att vinden, du vet, när det är en storm så vinden, den kan vina och den kan liksom så här väsa och den kan susa. Men här var faktiskt, jag minns, jag klev ut på gårdsplanen och så här, fan, det mullrar ju. Alltså det är som konstant åska. Så här, alltså väldigt lågt och ihållande och farligt. Och jag här, jag ska på fest. Så, här. Så gick jag ut och då låg min, vi bodde precis vid Växjövägen som är riksväg 25. Men 100 meter längre bort så har det redan fallit en 3-4 träd som ligger. Och då inser jag, och det står bilar, jag ser strålkastarljusen på håll. Och då insåg jag att ja, nej, det blir ingen fest, jag kommer inte åka med någon buss. Och så gick jag tillbaka in, skitsur. Och då var det, som jag minns det, ungefär en timme till strömmen gick. Och sen var vi utan ström i en vecka. Och jag minns på morgonen, sen gick jag ut, det var ju helt absurt, man gick ut, vårt hus hade klarat sig, faktiskt, vi hade inte fått, inte ett enda träd hade fallit över oss. Men jag gick ut på Växjövägen och tittade, bara för att se hur landskapet såg ut, för det var så konstigt, det var liksom helt förändrat. Och då såg jag precis på den plats där jag skulle ha stått och väntat på bussen, så bara låg det liksom drivor med träd. Så jag var så här, ja.
Det är ju hela livsverk som... går totalt förlorade och människor går under. Kanske inte där i stormens vindar, men, nej, och men det därefter.
Var, precis, det var det som var grejen. För en del av den där skogen gick ju att avverka. Så de överlevde ju ett tag. Det var ju först sen som siffrorna började bli röda. När det liksom inte kom någon ny skog. De planterade ju för allt vad de orkade och förmådde. Men de hamnade ändå efter.
Och varför ville du ha med den här händelsen i romanen?
Dels så det är nog den starkaste upplevelse jag har av min uppväxt just när det gäller relationen till naturen och till platsen. Att den natten så kom man väldigt, väldigt nära naturen och man kände också hur otroligt hemsk även den kan vara när den liksom ryter ifrån. Och det hade inte riktigt, jag upplevde inte att det hade berättats riktigt hur det var att befinna sig i dess, ja inte direkta centrum, men att befinna sig i Gudrun och vilka enorma konsekvenser det blev. Det har gjorts P1-dokumentärer och så vet jag om både liksom små och stora skeenden. Men just hur det upplevs av en 18-åring i den miljön. Jag upplevde inte att det hade berättats riktigt.
Ja, man kan säga att det speglar ju Isaks inre väldigt väl.
Jag har lite svårt för det där. Du vet när i kriminalromaner säger så här, du vet när Wallander går runt och funderar över något case så där, och så kommer han ingen vart. Och då är samtidigt, det är alltid dimmigt då. Man bara, åh, symbolik så. Jag kan tycka att den är lite gjord nu. Vi måste vara lite...
Nu är den gjord.
Ja, ja men du vet, jag kan tycka att det är så övertygad. Man bara, ja, jag fattar.
Men nu skickar du ju ut Isak i stormen Gudrun här.
Ja.
en av sitt livs största kriser.
Precis, och jag tyckte att här kan det också funka. Därför det blir också någonstans hans definitiva brott med det som varit. För att när naturen är förändrad så är det också någonting som är oåterkalleligt på något vis. Så jag tyckte det funkade ganska så bra.
Det tycker jag också att det gör. Jag tycker också att det funkar.
Tack
så bra. Det var du som sa att det var gjort.
Men det är det ju. Du får hålla med.
Ja. Jo, men det behöver inte vara dåligt.
Nej, sant. Men man kan liksom inte gå runt och ha dimma i huvudet när det är dimmigt i skyn. Man får anstränga sig mer.
Rejäl orkan.
Ja, eller vad vet jag? Ja.
Ja, jag förstår.
Ja, man kan ju jobba mer med det. Stor lycka i totalt ösregn eller total olycka i vackert solsken. Kontraster är bra att jobba med som författare. Det blir ju ofta ganska effektfullt då.
Ja, jag var ju inne då till ditt förtret på att du är kriminolog.
Ja. Det är okej, okay. Jag har ingen motvilja mot att prata om det.
Men du har ju nu gett dig in i kriminalgenren. Mm. Det hade du ju inte behövt göra. Vi har hört dig säga att det är ju egentligen inte brottet som är det viktiga.
Nej, det är det ju inte.
Så varför har du med det då?
Ja, men det går att vira väldigt mycket kring ett brott. Konsekvenser, stigman. Utmaningen jag ser som författare är vad kan vi berätta genom att berätta om brott? Jag kan tycka att det finns många fantastiska exempel på det i den svenska deckarfloran där författaren verkligen förflyttar gränsen för vad vi kan göra med kriminalromanen. Kan vi skriva en kriminalroman som i stort sett utspelar sig inuti en persons huvud? I största av allt är vi i Maja Norbergs huvud större delen av tiden. Silvervägen är sin egen värld på ett helt annat sätt. Så jag har någonstans landat i att det är där mitt manöverutrymme finns.
Men du tänker att det också blir, det är någonting som blir synligt?
Ja, det blir det ju. Jag menar, brott är ofta en smärtpunkt. Och smärtpunkter är väldigt bra näring för en författare. Inre och yttre smärtpunkter kan vara väldigt, väldigt bra att jobba med. Jag menar, bara en sån sak i Järtecken som att en av huvudkaraktärerna vidare, att hans pappa är polis. Far och son som polis. Det är en ganska bra början på en kriminalroman. Alltså man kan berätta far- och sonrelationer, att se upp till någon, att förakta någon, närhet och motstånd, närhet och avstånd. Sådär. Och sen, man ska inte sticka under stol med det heller. Alltså, nu har vi pratat om Järtecken här som att det är en allvarlig roman om skuld och arv. Man ska också säga att det är ju, framförallt är det ju en jävligt spännande bok. Hoppas jag, om jag har gjort mitt jobb rätt.
Ja, ja.
Annars, för om inte kriminalromanen är spännande, om inte den får läsaren att vända blad, då fyller den ju ingen funktion överhuvudtaget, annat än att du kan liksom, ja, stapla den på andra saker som sen blir ett nattduksbord så småningom, eller vad det nu är.
Kristoffer, jag ska snart släppa dig, men jag måste också ta upp den här boken som jag har förläggare Sara Nyström på väg in för att prata om. Jag försvinner i mörkret heter den, Michelle McNamara. Och jag förstår att du har läst den och är ett fan, för det står till och med här på pocketomslaget att du önskade att den aldrig skulle ta slut. Ja. Så att Kristoffer Karlsson tycker.
Ja, det är en helt fantastisk historia med en helt osannolik och fantastisk huvudkaraktär, nämligen McNamara själv, författarinnan. Den är så otroligt väl skriven. Hon skriver ju bättre än i stort sett alla andra true crime-böcker jag har läst. Fantastiskt språk har hon.
Mm. Den ska vi strax prata mer om här i Pocketpodden. Men först vill jag tacka dig, Kristoffer Karlsson, för att du kom hit.
Tack så jättemycket.
Och det är alltså Järtecken som vi nu har pratat om och som finns som pocket.
Pocketpodden.
Ja, jag försvinner in i mörkret av Michelle McNamara ska vi prata om nu. Och jag har förläggare Sara Nyström här från Albert Bonniers förlag. Välkommen. Vad är det här för bok?
Det här är en true crime-historia som bygger på den amerikanska småbarnsmamman och true crime-amatören kan man väl säga, som blir besatt av att lösa vem som är The Golden State Killer. Det var en seriemördare som anses ha begått 12 mord, ett 50-tal våldtäkter och ett fullständigt oräkneligt antal inbrott under sent 70-tal och tidigt 80-tal i Kalifornien. Och han slog till under de mest förfärliga omständigheter. Han kartlade folk under månader innan han slog till. Han klättrade omkring på deras tak, han hade exakt kontroll över deras rörelsemönster inne i deras hus utan att någon visste något, och så plötsligt kunde han bara stå i någons sovrum med en ficklampa. Och det här var väldigt omtalat, förstås, under 70- och 80-talet. Och Michelle McNamara, hon börjar, när hon har lagt barnen bokstavligen, så börjar hon med fullständig besatthet försöka ta rätt på vem är det. Och hon letar rätt på anhöriga, pensionerade utredare, urgamla sheriffer. Hon är överallt för att försöka ta rätt på vem var han. Och hon håller på under 5 år. Och gör det här vid sidan om ett alldeles, om inte vanligt liv. Hon var gift med en Hollywood-skådespelare, men i alla fall anständigt vanligt småbarnsmammeliv. Och det här är hennes berättelse, hur hon försöker lösa det här, de här morden.
Ja, någonting som hade ju då sysselsatt polisen i nästan 40 år. Är det inte också så hon som ger honom det här namnet, The Golden State Killer, som vi nu har kunnat se i tidningsrubriker?
Ja, det är hon som gör det.
Men hon dör innan boken är klar.
Hon dog 2016 och efterlämnade ett väldigt material som satte samman till den här boken Jag försvinner i mörkret. Och den kom ut i USA året efter, vill jag minnas att det var. Och väckte enormt uppseende naturligtvis. För det här är det är väldigt berömda seriemord. Och precis efter att boken hade kommit ut i USA så hittar man mördaren, och det visade sig att han var polis. Och när jag läste boken för första gången tillsammans med en kollega, då läste vi den och så plötsligt hörde vi han är infångad. Och det var helt overkligt faktiskt. Det var enormt spännande och skakande att nu har man hittat honom.
Och det har man kunnat läsa om i tidningarna. Men i den här boken, Jag försvinner i mörkret, så får man...
Man får hennes berättelse, delvis också hennes lite ofärdiga manus. Och det är också det som gör det så fascinerande. För det är verkligen på riktigt. Det är verkligheten. Det är inte en snygg och prydlig deckare där allt löses i slutet. Utan det här är mitt i steget. Och det gör också att boken som jag läste, när jag läste den första gången då... Då har man ju inte, då vet man ju inte hur det går. Men sen har vi i vår utgåva lagt till en artikel som rätt noggrant refererar vad hände sen, eftersom hon då hade gått bort och inte själv tragiskt nog fick reda på att man faktiskt hittade honom.
Jag försvinner i mörkret. Det är Michelle McNamaras bok vi pratar om.
Enormt spännande och obehaglig. Jag läste den ensam på landet delvis, det var förfärligt.
Det ska man inte göra.
Nej,
ett
gör
råd vi skickar med. Tack så mycket, Sara Nyström, förläggare på Albert Bonniers förlag.
Tack.
Nytt avsnitt av Pocketpodden hör du varje fredag, och nästa vecka kommer Niklas Källner hit. Han är ju programledare i TV, men han skriver också böcker. Och Bilen går bra heter den vi ska prata om nästa vecka. En bok om kallprat. Inte så ytligt som man kan tro. Tills dess, lyssna och läs. I sociala medier heter vi Älskar Pocket och jag heter Lisa Tarrant. Hej så länge!
Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från Bonnier förlagen.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda. Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missed calls.